Du lyssnar på Det farliga Sverige av Dick Sundevall. Uppläst av mig, Carl Jakobsson. Förord. Du får i den här boken möta ett drygt 20-tal personer som i olika utgångspunkter har en unik insyn i det farliga Sverige. De flesta har fått sin kunskap den hårda vägen, genom många år av grov kriminalitet. Med det farliga Sverige avser jag dels människor som i vissa situationer kan vara ytterst farliga. Dels hur vi samhälleligt ofta agerar rent kontraproduktivt gentemot dessa personer och därmed gör Sverige farligare. En del kapitel är helt fristående från varandra. Men det finns en röd tråd som enklast kan uttryckas så här. Vad ska vi göra när en ung man, som det oftast är, står inför domstol för ett grovt brott för första gången? Ska vi i första hand tänka på att straffa honom, att hämnas? Eller ska vi först och främst inrikta oss på att han, om möjligt, aldrig mer ska lämna ett brottsoffer efter sig? Vi har aldrig haft större kunskap om hur vi påverkar destruktiva, kriminella, våldsamma beteenden än vad vi har nu på 2000-talet. Och ändå gör vi i princip samma sak som vi gjorde för 100 år sedan, vilket gör det farliga Sverige än farligare. Dick Sundevall. Saneraren, psykiskt sjuk i fängelse. De onda krafterna ska förgöras, säger han utan att jag frågat något. De onda krafterna. De goda krafterna förenas. Vilka är de onda krafterna, Säpo? Tror jag inte. Vilka är de goda krafterna då? Du, kanske? Säger han och ser mig rakt in i ögonen med sin fastnaglade blick. Och du själv? Absolut. Börjar förstå varför säkerhetschefen här på Kumlafängelset inte lät oss vistas i en rum med den här mannen. Inser att jag sitter inträngd i ett hörn och inte kan ta mig förbi honom och ut i korridoren utan våld om det skulle behövas. Se mig om efter vad han eventuellt kan ha för tillhyggen om han får för sig att jag tillhör de onda krafterna och vad jag själv kan använda. Förstår han mitt beteende vad jag tänker? Han flinar och säger, nu har du träffat en riktig galning, va? Har jag det? Kanske. Varför är du inte på psykavdelningen? Har varit där. Och? För mycket vita rockar. Återigen har vi anlänt till den stora betongklumpen där ute på gärdet. Jag stiger ur bilen och går fram till mikrofonen för att tala med vakterna bakom de mörka pansarglasen 20 meter bort. Vi är väntade och bevakningskamerorna har fångat in oss för länge sedan. Långsamt börjar den tunga metallbomen öppnas och därefter rasslar järngrinden åt sidan så att vi kan köra in med reportagebilen. Under de senaste åren har anstaltens säkerhet mot rymning förstärkts ytterligare. Men den här gången har det mest handlat om att försöka hindra inbrytningar utifrån för att därmed sätta stopp för hämtningar. Titta, säger fotografen. Det ser ut som om muren blöder nu när det börjat regna. Måste ta en bild av det. Han tar fram Betacam-kameran och stativet och kör igång. Vakterna ser lite oroande och missnöjda ut när jag kommer fram till dem, eftersom fotografen fortfarande är igång med att spela in bilder av den blödande muren i olika vinklar. Så småningom kommer han och vi får lämna in våra legitimationer som blir kopierade. Så är det då återigen dags för kontroll. Här på Kumlafängelset är den båge vi passerar igenom och de komplement vakterna har känsligare än såväl flygplatsernas som domstolarnas säkerhetssalars motsvarande utrustningar. Det slutar återigen med att jag måste ta ut bältet ur byxorna innan det slutar pipa och tjuta. Säkerhetschefen möter med repliken. Så det är dags igen. Du borde få ut en nyckel. Ja, det har blivit några besök på Kumla genom åren, och speciellt det senaste året. Med en annan säkerhetsman i sällskap börjar vi så den långa vandringen. Tunga ståldörrar ska låsas upp och får naturligtvis inte lämnas öppna efter oss. Stäng.